Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till den modernhistoriska podden En svensk tiger, som idag kommer att handla om det dramatiska året 1927 och den första stora svenska flyktingdebatten, eller utlänningslagdebatten som det egentligen hette. Det är en händelse som både Ola och jag var och en för sig råkade ramla på ungefär samtidigt och fascinerats av. Välkommen Ola Larsmo.
Tack så mycket.
Hur kom det sig att du ramlade över det här 1927?
Ja, för att gå rakt på rödbetan så har jag ägnat ganska mycket tid sista halvåret åt att sätta mig in i den svenska och internationella rasbiologins historia för en liten bok som ska komma ut i höst. Och som du själv var inne på inledningsvis så sker det väldigt mycket det här året 1927 som handlar just om sådana saker som hur rasbiologin får ett genomslag i den praktiska lagstiftningen och politiken. Och det där kan vi fördjupa oss i.
Verkligen. Alltså det som har hänt, om man går tillbaka det, och som också refereras till 1927, det är att under kriget har en förändring skett, och då pratar man alltså om första världskriget 1914-1918. Om man då ska grovt generalisera, det går ju naturligtvis att nyansera, men om man ska grovt generalisera så kan man säga att innan det här så var Sverige framförallt ett emigrantland. Svenskar tog sig utomlands. Under mellankrigstiden kan man väl sammanfatta det som, så börjar i alla fall Sverige bli ett invandrarland. Och fler söker sig till Sverige än som söker sig ifrån Sverige. Och även då flyktingar, vilket är någonting annat än så att säga, vanliga migrantströmmar. Mm. Och det här då yttrar sig till exempel att passfriheten försvinner. Det är inte längre så att vem som helst kan komma till Sverige utan pass eller visering, eller hur Ola?
Den försvann i samband med första världskriget. Och en del hoppades väl om att man skulle återgå till någon typ av normaltillstånd som hade rått före första världskriget, där man faktiskt inte behövde pass för att resa i Europa. Men så blir ju då inte fallet, och ett av skälen till att det inte blir av är faktiskt funderingar om ras och om vem som ska tillåtas komma in i landet. Och den där debatten syns ganska tydligt just 1927.
Det som alla känner till och det alla brukar referera till och prata om är ju det svenska rasbiologiska institutet. 1922 invigs för det. Ja. Ja.
Men det finns som sagt en förhistoria, och man kan se hur de här idéerna, de i våra ögon då ganska besynnerliga idéerna om rasbiologi och som man också talade om rashygien, växer fram just i början av 1900-talet. Det sker en sorts tankevända, intellektuell tankevända hos en del forskare i sekelskiftet 1800-1900, när man då inte minst har återupptäckt Gregor Mendels rön om genetik. Och man börjar förstå lite grann om det här med ärftlighet och gener och så vidare. Och det där övertolkar man, skulle jag påstå, ganska snabbt och ger det nästan för stor betydelse för samhällsutvecklingen. Och ur det där växer också en stor oro över degeneration och hur samhället ska gå under för att fel människor får barn och så vidare. Det där är en stor debatt.
Och det här är ju någonting som fortfarande lever, den degenereringen och sånt där, att allting, fel människor får bli barn. Mm. Men det här Det här har ju inte riktigt då att göra med rasbiologi, eller?
Jo, det hänger ihop. Därför att 1909 sker någonting som är väldigt viktigt i det här sammanhanget, när det inte minst handlar om sådana saker som migration och invandring till Sverige. Då bildas det som kallas för det svenska sällskapet för rashygien.
Ja, det är någonting som sett återkommer. Svenska sällskap för rashygien. Mm. Vilka som grundar det här då?
Ja, det sker under inflytande av en tysk forskare som heter Alfred Plötz, som har varit i USA och plockat upp idéer om att rasblandning är dåligt. Han har åkt hem till Tyskland och grundat sitt eget rashygieniska sällskap, och nu vill han att sådana ska bildas i olika länder. Och de som grundar det här på Hotell Kronprinsen i Stockholm, det är en ganska framstående grupp av människor som det också kommer att gå väldigt bra för. Det var en smart career move att bilda ett sånt här sällskap. Så bland de som träffas där finns två framtida universitetsrektorer. Där finns en blivande justitieminister och en Nobelpristagare.
Heter den här en blivande justitieminister möjligtvis Thyrén?
Ja, det gör han.
Det är alltså en huvudperson, kan man väl säga, i dagens avsnitt. Vi kommer att återkomma väldigt, väldigt mycket till Johan Thyrén. Någonting som du... Vi har ju pratat om 1927 väldigt mycket, du och jag, när vi har pratat i telefon och sånt där, vilket vi gör ibland. Och någonting som vi liksom har sagt är att vi tycker att det kanske är lite märkligt att man lägger så stor en fas vid 1922 Rasbiologiska institutet, som ändå var, det var en handfull 6-7 personer i Uppsala som grundade en ganska liten verksamhet, jämfört med den här jättestora debatten och diskussionen som sen ledde fram till 1927. Du har ju lyft fram 1924 till exempel, och USA väldigt mycket.
Ja, det hänger samman med den där bakgrunden som jag var inne på. Alltså det här sällskapet försöker ju sen, de bedriver en väldigt aktiv lobbyverksamhet, och det är två saker de vill åstadkomma. Det ena är just att grunda det här rasbiologiska institutet som de tycker behövs, och man vill också införa steriliseringslagar i Sverige. Och det där är idéer som man i väldigt hög grad hämtar från USA. Så de första steriliseringslagarna införs i USA 1908 och är liksom riktade just mot människor som man anser ska... Ja, inte förökas. Alltså det är fattiga människor, och det är människor av fel hudfärg.
Och då kan man ju understryka att det är ju 10 år innan fascismen uppstår i Italien 1919, och det är långt innan nazismen uppstår i Tyskland. Så det här var ju inte då nazister, så att säga.
Nej, flera av de här människorna kommer ju att hamna i de sammanhangen, va?
Men vilka är de då 1900, början på 1900-talet?
Om vi tittar på de som grundar det här sällskapet som faktiskt får ett väldigt stort inflytande, så finns det till exempel Nobelpristagaren och kemisten Svante Arrhenius. Du nämnde Johan Thyrén, som vid den här tidpunkten är då professor i Lund i juridik. Där finns Sveriges ledande växtgenetiker Hermann Nilsson Ehle. Och också en person som också kommer att göra sitt namn, nämligen Nils von Hofsten, som är zoolog och som kommer att bli rektor för Uppsala universitet så småningom. Och vad de gör när de grundar det här sällskapet är att man helt enkelt vill att vetenskapen, i den här meningen, alltså den genetik man står för, ska få påverka politiken. För man anser att den vetenskapen talar om hur de hot som samhället står inför, och politikerna måste helt enkelt lyssna på oss. Och det gör de också. Det är för att man lyssnar på de här forskarna som det rasbiologiska institutet kommer till. Efter en mycket stark lobbyverksamhet, kan man säga, som det här sällskapet ägnat sig åt, med utställningar och skrifter och debatter. Och man har också en, ska man kalla det för, ett ombud i riksdagen, nämligen Alf Petrén, som också menar detta. Alltså han är socialdemokrat.
Vem är Alf Petrén?
Han är för detta liberal, numera socialdemokrat. Han är medicinare. Han har arbetat tillsammans med Herman Lundborg på mentalsjukhuset i Uppsala, Ulleråker. Och en av dem som liksom har släppt en humanistisk världsbild, kan man säga, som han hade före det här genetiska genombrottet, där han faktiskt trodde väldigt mycket på samhällets betydelse, omvärldens betydelse för mentalsjukdomar. Det där släpper han och säger nej, det är bara folks arvsanlag egentligen som påverkar deras psyke och så vidare. Så han är också en av de personer som kommer att bli väldigt viktig för framväxten av anstaltsväsendet. Han är med om att grunda anstalter som Vipeholm till exempel.
Det här är alltså också en tid där de här tankarna inte Så sen så kommer ju liksom, senare kommer de att ett hårt förknippas med vissa politiska ideologier. Mm. Men som jag fattar källmaterialet så börjar på ditt sätt att det är mycket, mycket mer flytande. Du nämner då liksom att det finns socialdemokrater. Framförallt så finns väl, Thyrén har disputerat om Spencer, ja. Ja, det vill säga en sorts liberalism. Och så finns det då naturligtvis den konservativa högern som alltid vill liksom slå vakt om vissa, vissa värden. Men man kan inte liksom, och nazismen finns inte ännu. Man kan inte riktigt placera de här idéerna på en politisk skala på det sättet, eller?
Nej, inte ännu kan man inte göra det. Och det här sällskapet som ju är viktigt, det är helt tvärpolitiskt. Som du sa har det människor som är medlemmar där, som är konservativa, som är liberaler, som också är socialdemokrater. Och det intressanta här du nämnde att Johan Thyrén, då, juridikprofessorn som är en av grundarna, han har alltså doktorerat på den brittiske liberalen Herbert Spencer.
Och Spencer är ju berömd för sentensen survival of the fittest.
Ja, man brukar säga
socialdarwinismen.
Ja, Spencer är grundaren av socialdarwinismen, kan man säga, att sina böcker lägger
det är
fram
den starkes rätt till överlevnad. Ja. Någonting som ofta hänvisats just till, till nazism och sånt där, men som alltså är en sorts hårdför liberalism kan man kalla det för.
Ja, det vi ska komma ihåg det är att Spencer idag är egentligen en ganska bortglömd person. Men vid den här tidpunkten, alltså sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, så är han en sån här central europeisk intellektuell med jättestora teorier om hur samhället och ekonomin ska liksom underkasta sig, alltså evolutionen egentligen.
Du skriver ju då att 1924 antar USA en ny immigrationslag. Det vill säga att du sätter mycket mer fokus på amerikanskt inflytande i Sverige jämfört med det man traditionellt har tittat på, nämligen tyskt inflytande, förbindelse med Tyskland. För det är blod om både nationalismen, den, liksom, den dåliga nationalismen jämfört med den franska fina medborgarskapsnationalismen och så vidare, som är Tyskland, tysk. Men du sätter ju strålkastarljuset på USA.
Det är ju så att nazistaten när den växer fram, det är en stat som är grundad på rasbiologi egentligen. Det blev statsvetenskap eller statsideologi. Men backar man bandet så ser man att den tidiga rasbiologin, den tar form i Storbritannien och i USA. Väldigt många av de här så att säga, tungviktarna, författarna, forskarna som sätter de här tankarna på rälsen har alltså anglosaxisk bakgrund. Och 1924 som nämner har det hänt någonting mycket viktigt. De rasbiologiska experterna som de kallar sig vid ett institut som heter Cold Spring Harbor Laboratory på Long Island utanför New York. De har fått i uppdrag av kongressen faktiskt att vara med och utforma de nya immigrationslagarna. För nu vill faktiskt USA stämma lite i bäckena, så man vill inte riktigt ha så många invandrare längre till USA. En av dem som är med vid de här kongressförhören, som också bedriver forskning åt kongressen, han ingår i deras utskott, han heter Harry Laughlin. Harry Laughlin är en av experterna vid det här rasbiologiska institutet i Cold Spring Harbor. Och han menar sig kunna leda bevis att sinnessjukdom och utvecklingsstörning och sånt där, det är väldigt hög grad människor från Sydeuropa och Balkan, alltså det italienare, och det är människor med judisk bakgrund och så.
Slaver.
Ja, som alltså är av sämre genetisk bakgrund och därför kommer till USA med sig ärftliga sjukdomar. Och därför måste man helt enkelt utforma en ny immigrationslag som hindrar vissa människor från att komma till USA för de har dåliga anlag med sig.
Amerikanska rasbiologer hade länge propagerat för en mer selektiv och restriktiv invandringslag som skulle släppa in människor av rätt ras och hålla andra borta. Landets majoritet skulle ha en bakgrund i Nordvästeuropa och invandring från Asien och Afrika var helt spärrad. Mm.
Så var det. Och det är också i det här sammanhanget som svenskarna egentligen och norrmännen och så där utses till idealinvandrarna till USA. Det är precis den sortens människor man vill ha.
Ja, du vet ju du som har skrivit Swede Hollow och om hur svenskarna blev vita, vilket var vårt första poddavsnitt. När man tänker på tysk höger, då tänker man liksom på Bismarck och den tyska konservatismen. Mm. Som ju väldigt tidigt var antisemitisk och ganska hård för sådant, och var liksom en nationalist som redan då från Edmund Burke, som då grundade den moderna konservatismen, särskiljer sig genom sin hårdföra, ganska sekulära antisemitism, att, att judarna är ett folk av giriga månglare som kommer liksom förstöra den ädla liksom, konservativa dygden, och det här får då starkt genomslag, inte minst i Tyskland. Men USA är ju inte Tyskland.
Nej.
Och den här tyska konservatismen får ju aldrig något genomslag i USA på det sättet. Vad är det då för politiska tankar som ligger bakom det här i USA? Vi tänker land of the free, home of the brave, och låt alla komma in liksom.
Jag nämnde ju redan den här tyske rasbiologen Alfred Plötz, som kommer att få ett väldigt stor betydelse för rasbiologin i Europa också. Han är alltså över i USA och studerar under några år, inte minst för en av de amerikanska rasbiologen Charles Davenport vid University of Chicago. Och det som Plötz har med sig hem är en stor beundran för de amerikanska raslagarna, alltså den segregation som har växt fram i USA. Och som i sin tur förstås är en följd av inbördeskriget. Det amerikanska inbördeskriget som först under den så kallade rekonstruktionen ledde till betydligt större genombrott för medborgarrättigheter för svarta amerikaner. Vilket sen plockades ner bit för bit genom de lagar som vi förknippar med amerikanska södern. Och rasåtskillnad och förbud mot äktenskap över rasgränsen och så vidare. Det där är någonting som Plötz tycker är riktigt, riktigt bra. Han vill se något liknande i Europa, och det tankar han har med sig hem. Och jag tror man ska förstå det här, att när man talar om rasbiologin, den är inte tysk till sitt ursprung, den är inte svensk till sitt ursprung, den är inte amerikansk till sitt ursprung, utan det är alltså ett internationellt idéutbyte mellan människor som uppfattar sig som spetsforskare. Så de politiker som tar till sig det här menar sig verkligen lyssna till vetenskapens röst.
Det här bygger också på uppfattningen om moderniteten, där legitimitet för politik alltid grundar sig i vetenskapliga argument.
Mm.
Eller inte alltid, men ofta. Och till skillnad från tidigare, som där då legitimitet hämtades ur den religiösa sfären. Men vi lär oss också om man studerar maktteori att det finns ingen makt utan motstånd. Och det som, om man säger innan 1927 då, för att hårdra det lite grann, så verkar det som att, om man säger rasbiologiska institutet i Sverige, alla är överens i princip.
Ja, det var inte kontroversiellt.
Det är inte kontroversiellt.
Nej, utan man ser det som...
Och 1924 så genomdriver USA det här immigrationslagen med ras...
tydliga rasbiologiska argument.
Finns det vid det här laget opposition i USA mot det här? Finns amerikaner som reser och säger att det här är inte okej?
Så det är klart att en del röster höjs mot de här sakerna. Den första immigrationslagen på rasbiologisk grund råkar faktiskt ut för ett veto av presidenten Woodrow Wilson. Så helt motståndslöst var det inte. Men utan tvekan är det så att när man säger att det här är samtida forskning, det här bygger på spetskompetens och de senaste rönen, så lyssnar folk, också politiker. Och vad vi ser under de här åren, egentligen fram till mitten av 30-talet, det är hur egentligen ingen kan ifrågasätta de här forskarnas legitimitet. För de menar sig stå på väldigt, väldigt stadig grund. Och det är egentligen först när vi har fått ett rasbiologiskt institut i Sverige under då den rätt förfärliga Herman Lundborg, som folk börjar...
Han är chef för rasbiologiskt institutet, senare nazist.
I varje fall sympatisör med nazisterna. I vilket för flera var som satt i sällskapet, Svenska sällskap för rashygiens styrelse. Flera av dem blev också senare aktiva nazister.
Vi har vissa grupper här som är utestängs. Till exempel då 1924 så skriver du själv om invandring från Asien och Afrika var helt spärrad, och du skrev släppa in människor av rätt ras.
I USA,
och du har nämnt 1924, USA. Slaver har vi nämnt, och vi har italienare alltså, och det handlar mycket om hudfärg och liksom brunhet skulle man väl kunna kalla det där för, och svarta. 1924, immigrationslagen i USA, handlar det någonting om judar där?
Alltså, man vill inte ha in människor från Sydosteuropa, och i detta innefattas förstås den ganska stora judiska befolkningen där som
inte
är välkommen.
Men de pinpointas inte? Det, är inte så
det förekommer, men det är inte, jag ska inte säga, det är inte uttalat i den här lagen, utan man väljer att inte tala om folkgrupper på det sättet. Man talar om gener, va? Arvsanlag, felaktiga arvsanlag, säger man.
Om vi då börjar närma oss 1927. Jag har ju då ägnat de senaste åren åt att skriva om en herre som heter Ernst Wigforss, som är socialdemokratisk ideolog. Han är liksom på uppgång under 20-talet. Mm. Han är inte den som han blir sedan under 30-talet. Men han är på uppgång. Och han skriver då bland annat att det är alla demokraters plikt att stå på de religiösa och nationella minoriteternas sida i deras kamp. Och då tänker Ernst Wigforss nästan främst på judar. Men det här uttalas man också då gör under 20-talet, det står ju i konflikt mot till exempel den amerikanska akten från 1924, eller hur? Där det är liksom, det är lite, de står i motsatsförhållande till varandra. Man kan ju då säga att Wigforss är, han förebådar en politisk riktning inom socialdemokratin som komma skall. Hur som helst, mars 1927 så lämnas en proposition i riksdagen. Ja. Och den här propositionen kommer då från den liberala justitieministern Johan Thyrén.
Precis.
Då har han då rört sig från det vetenskapliga fältet. Han har rört sig från att vara professor till att bli politiker. Och han är lite konstig politiskt där. Han är liksom liberal, det är så han liksom kallas för. Mm. Men han är inte, han är lite vilde så där. Han kan hoppa lite fram och tillbaka. Vet du hur han rörde sig från liksom vetenskapsfältet till politiken?
Egentligen inte, men han hade väldigt gott rykte som jurist och juridikprofessor, och han blev som sagt också rektor för Lunds universitet under en period. Så det är en tolvtaggare rent akademiskt vi talar om. I riksdagen satt han ju på olika mandat. Han satt på ett högre mandat först, och nu är han, som du säger, liberal justitieminister. Och jag tror att hans intresse för Herbert Spencer, som ju är, vad ska vi kalla det för, alltså högerliberal, socialdemokrat, som han alltså har skrivit sin avhandling om, är nog det som har fört honom till liberalismen i det här fallet, skulle jag tro.
Mars 1927. Vi har två dokument som jag tittar på specifikt 1927. Det ena är propositionen från mars 1927, och den startar debatten, den stora svenska debatten om då, och det, lagen heter ju då om utlänningars rätt att vistas i riket. Och det är alltså en flyktinglagstiftning i princip, en invandringslagstiftning, och det är den första riktiga svenska lagstiftningen angående utlänningar. Så då har vi dels det här dokumentet, vi har propositionen från mars 1927, och sen så har vi den stora, vi har protokollet från den stora riksdagsdebatten i maj 1927, eller hur?
Precis, och allt det här finns ju tillgängligt, ska vi säga.
Det gör det, man kan hitta det här.
På Kungliga biblioteket.
Men börja med propositionen som då sätter igång allting. Justitieministern, professor vid Lunds universitet, Johan Thyrén, född 1861, död redan 1933. Det vill säga han är då i 60-årsåldern, eller hur?
Mm. Han ser väldigt ungdomlig ut på sina porträtt. Han har någon sorts Beatles-frisyr och därtill riksdagens största mustascher.
Fantastiskt. Vi kommer säkert ha det som bild till det här poddavsnittet. Hur som helst, liberalernas proposition till riksdagen med förslag till lag om utlänningars rätt att här i riket vistas, som det då heter, lyder, och då får ni ursäkta om jag citerar då det här. Även ur säkerhets- och ordningssynpunkt måste man räkna med att allehanda svårigheter till följd av ökad invandring. Det är allmänt känt att brottsligheten och den europeiska kontinenten är väsentligt större nu än före kriget. Man hänvisar alltså direkt till första världskriget. Anledning saknas alltså icke till antagande att ett ökat antal kriminellt betonade individer kan komma att söka sig till Sverige. Även de osäkra politiska förhållandena i vissa främmande länder torde kunna föranleda invandring av en del ej önskvärda befolkningselement.
Mm. Ja.
Ett befästande av möjlighet till kontroll över de främlingar som önskar invandra hit eller vistas här är följaktligen jämväl ur dessa synpunkter påkallad. Under senaste tiden har ytterligare en synpunkt vunnit allt större beaktande i åtskilliga länder. Här lägger han alltså till någonting väldigt viktigt.
Precis.
Nämligen rassynpunkten. De stora svårigheter som länder med blandade folkelement hava att bekämpa hava i hög grad aktualiseras detta spörsmål. Värdet av att vårt lands befolkning är av sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas. Det är därför av betydelse att kontrollera en invandring av folkslag som ej till båtnad för oss låta sig sammansmältas med vår befolkning.
Precis.
Detta sparkar ju då igång en debatt i Sverige. Och det här är ju väldigt intressant. Dels så låter det väldigt bitvis väldigt nutida. Det kan vi återkomma till. Det är i princip samma argument nu som då. Nej, men flyktingar. Men han lägger till det här med ej önskvärda befolkningselement som är så kriminella. Och det kan man ju ändå hänga med på. Liksom. Okej, vi ska ta hit några brottslingar. Och så lägger han till det här att under senaste tiden ytterligare en synpunkt varit allt större beaktande i åtskilliga länder. Nämligen rassynpunkten.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Jag tänker att här når kanske det svenska sällskapet för rashygien sin första riktigt stora politiska triumf. Den andra är när de lyckas få igenom en steriliseringslag. Men här lyckas man alltså påverka immigrationen till Sverige utifrån rent rasbiologiska argument. Och vi kan fästa oss vid den här meningen som du läste för oss nyss. Jag citerar igen. Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig oblandad ras kan knappast överskattas. Det där är ett citat som sen kommer att återkomma i olika debatter.
Just det.
30, 40 och 50-talet.
Man brukar tillskriva det till Tage Erlander.
Ja, det här är...
Som knappt är torr bakom öronen här.
Nej, alltså det här är någonting som studs.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Som ett sånt där citat, alltså någonting som folk har hört i kammaren och tyckt att det där var antingen vedervärdigt eller väldigt välformulerat, så att det citeras gång på gång och därför tillskrivs det också olika politiker, va? Men jag tror att Thyrén är den som sätter det här på rälsen. Och jag tror också att man ska tillägga då att när han talar om det här med att den här aspekten, rasaspekten, har kommit upp i flera länder, så är det USA han talar om. Och han refererar också sen i debatten till den amerikanska lagen från 1924 som föredömlig. Va? Mm. Så vad vi kan se, om man ska sammanfatta det, är alltså hur den rasbiologiska lobbyn, får vi kalla dem, både i USA och i Sverige här, skördar en stor politisk triumf i det att de formulerar en immigrationslag utifrån rasbiologiska argument.
Då startar ju debatten, och enligt de forskare som har tittat på det här, som jag har läst, skriver då att det här lagförslaget, den här propositionen, fick massivt stöd från borgerligheten. samt ledarsidorna i Dagens Nyheter, Liberal och Svenska Dagbladet som konservativ höger. Vi har försökt kolla upp det här, både du och jag, och jag hittar inte det här massiva stödet riktigt som återges i forskningen, men det återkommer i alla fall, det finns det här. I maj så sker då den stora riksdagsdebatten och inför maj så har ett rykte spridits som jag också har försökt kolla upp. Ryktet går nämligen att det finns 160 000 judar i Litauen. Just. Som vill fly till Sverige. 160 000 judar, det är mycket, mycket folk liksom sådär. Och då tänkte jag, har det varit en stor pogrom i Ryssland då kanske eller någonting sånt där, eller i Litauen, Baltikum för den delen, för det var det ibland, som gör att det helt plötsligt så ska då fly en massa judar som vill fly. Jag tänker på liknande då för situationen sent 1930-tal liksom, att det finns en massa. Det verkar inte göra. 1927 så jag nu får då lyssnare höra av sig här och säga, nu har du fel Henrik, för att men jag har inte hittat någon stor flyktingvåg. När jag tittar liksom på vad händer med judar i Litauen 1927, då är det så här, det kommer en roman och så där, skriver de en judisk författare och så där. Men jag hittar ingenting så att det ska finnas då 160 000 judiska flyktingar i Litauen som ska förmodas ta sig till Sverige. Så det verkar vara enbart ett rykte som inte har verklighetsbakgrund.
Jag gjorde som du, jag gick in i Dagens Nyheters digitala arkiv och såg vad man skrev den här våren om sådana här frågor. Jag kan bara notera att man följer just den politiska utvecklingen i Litauen med stort intresse. Man skriver om regeringskriser och så vidare. Så att man har blicken på Litauen, men ingenstans står just det här formulerat att vi förväntar oss en stor flyktingvåg därifrån. Alltså det formuleras inte så tydligt i de digitala pressarkiv jag har tillgång till heller.
Jag tittar på Svenska Dagbladet och det är en mindre rolig läsning kan man säga. Sådär. Men till exempel så påstås det att det är det samma med det här som uttrycket Sverige åt svenskarna myntas i Svenska Dagbladet, och jag har inte hittat det i alla fall. Men jag kan ha missat det, så att det kan vara mitt fel. Alltså, men det påstås ibland att det då man utropar det här Sverige åt svenskarna, som sen blir väldigt känsligt, det finns inom skrivningsrörelsen på 1980-talet och så vidare.
Ja, jag ska bara tillägga här att det finns ju en riktigt bra avhandling som dock har ett antal år på nacken som heter just det. Just Sverige åt svenskarna. Precis. Av Thomas Hammar. Han är väl den som faktiskt har tittat mest på 1927-årslag.
Hur som helst så händer någonting väldigt dramatiskt i Sverige 1927 när det gäller de här frågorna, att de går från att vara allmän gods, alla är med på tåget så att säga, till att det blir en politisk stridsfråga där å ena sidan står socialdemokratin som tar avstånd från antisemitism, och på andra sidan så står liberaler och höger som står upp för antisemitism och rasism. Så har det i alla fall hetat i alla fall. Så här. Vad som händer i den här riksdagsdebatten nämligen i maj 1927, när det här då ska debatteras, det är att socialdemokraterna tar strid mot lagförslaget.
De gillar inte det. Det ska avvisas. Det säger man rakt på sak.
Per Albin Hansson, socialdemokraternas partiledare, har skarpt avstånd från lagförslaget, vilket sades ha, citat, tillkommit i panikstämning, slutcitat, med, citat, prägel av fanatisk främlingsfientlighet, slutcitat. Och Gustav Möller, socialminister senare och känd socialdemokrat, ledare socialdemokrat, angriper Thyréns varning för östjudarna. Tror statsrådet själv på uppgiften att det sitter 160 000 östjudar vaktande på tillfälle att viseringen mellan Litauen och Sverige ska upphävas för att störta sig som rovdjur över vårt land? Det intressanta här är att Thyrén aldrig har nämnt judarna.
Nej.
Och ändå så fattar Möller vad det handlar om och hänvisar till judarna, 160 000 östjudar, och Thyrén invänder inte. Det blir inte så här, vi pratar om judar, jag har aldrig nämnt judar. Utan det är liksom någonting underförstått då, så att det handlar om de här judarna.
Det här är ett politiskt skådespel. Och det hade varit ganska spännande, tror jag, att sitta på åhörarläktaren i första kammaren, är det väl, i den här tiden när den här debatten utspelar sig. Därför att det är riggat på ett sätt. Man vet att man nu kommer gå in i en strid. Det finns två block. Och Socialdemokraterna har sin strategi klart uttänkt. De ska skjuta in sig på två saker i den här lagen som de inte gillar. Och man har skjuter in sig, det första man talar om, det är rasaspekten. Den avvisar man rakt upp och ner. Och sen menar man, Per Albin Hansson är inne på det bland annat, så menar man att det är på ett ohederligt sätt sammanflätat med arbetsmarknadsargumentet. Man menar liksom först säger att det här är fel sorts människor som kommer hit av deras etniska bakgrund. Men sen säger också att man ska ta våra jobb. Och det där är Per Albin gör det där på sitt vanliga sätt väldigt snyggt och inflätat i vartannat. Men sen ser man alltså hur politiker efter politiker, riksdagsman efter riksdagsman, för det finns inga riksdagskvinnor med i den här debatten, reser sig upp och kör en sorts färdiga salvor enligt de här linjerna. Och det är som du säger spännande att se att Socialdemokraterna har faktiskt bestämt sig för att skjuta in sig på rasargumentet.
Det här är ju ett skifte i svensk politik. För att vi ska då understryka att innan den här debatten så har det inte varit ovanligt med, eller det har i alla fall förekommit antisemitisk socialdemokrati.
Oh ja, det har det gjort.
Och då tänker vi framförallt på den kände ledande socialdemokraten Arthur Engberg som marknadsför sig med antisemitiska utspel i sin tidning, den var chefredaktör, det var den tidningen Arbetet.
I Malmö.
Han står liksom på den ena sidan, allting med judar var dåligt och judarnas makt var stor och han till och med ger sig på jassen som man kallar för negerdans som genomgående komponeras av judar. Alltså till och med liksom musik som är fel som framförs av svarta musiker är i själva verket judarna. Han i sin tur, Engberg i sin tur då väldigt inspirerad av sin föregångare på Arbetet som heter Lidfors, Bengt Lidfors.
Också en mycket obehaglig person i svensk
politik. Otroligt obehaglig person. Antisemit. Och som intressant nog tidigt under 1900-talet krossas i sin karriär av en ung Ernst Wigforss. Som hatar hans antisemitism nämligen. Så man kan säga att liksom, inom socialdemokratin så finns det dels Wigforss-spåret om man säger så, liksom det här med att det är vår plikt som demokrater att stå alldeles avgjort på de religiösa eller nationella minoriteternas sida i deras kamp, vilket är liksom ett demokratiskt synsätt för alla Wigforss och som då får stöd av Per Albin Hansson och Gustav Möller. Men å andra sidan så finns det Arthur Engberg som är antisemit. Men, och här kommer då det fantastiska att i och med debatten 1927 så tvingas till och med Arthur Engberg till att lägga ner sin antisemitism. Antisemitism blir inte längre tillåten inom socialdemokratin utan som då när man läser forskning om det här så finns en del pekar på att antisemitism blir ett monopol för borgerligheten.
Det här är rätt intressant för att som vi vet så finns det en intressant bok av historikern Håkan Blomqvist som handlar just om Arthur Engbergs antisemitism.
Just det.
Och där både han och flera andra historiker jag talat med menar just det här att det finns ett före 1927 och ett efter i socialdemokratin. Så här sker en sorts, vad ska vi kalla det för, renskärande av argumenten. Och det är så tydligt när man läser det här riksdagsprotokollet hur man har bestämt sig för att det här är den linje vi ska använda nu för att skjuta regeringens förslag i sank. Och det är förstås det är strategiskt att vara antirasist i det här sammanhanget eftersom regeringen har lagt fram ett lagförslag baserat på rasbiologi.
Samtidigt så måste jag säga att det är ganska modigt av socialdemokratin, inte den 27 skriver vi. Det vill säga det här liksom antipatierna utifrån antisemitism, utifrån reaktion mot Hitlers regim i Tyskland, det har ju ändå inte skett. Och Mussolini i Italien är visserligen makten, men han har inte blivit antisemit ännu. Utan liksom, det här som vi uppfattar antisemitism utifrån 1930-talets erfarenheter och sen förintelsen har ju inte hänt. Så att forskare Karin Kvist-Gevert pratar ju om det antisemitiska bakgrundsbruset. Ja. Det vill säga att alla människor, så att man kunde, det behövde inte heta liksom att man sa något grovt våldsbejakande om judar utan man kunde slänga sig med skämt. Ja. och lite, ja du vet, judar är ha ha ha, och det, ja, det, ja, det är typiskt. Och det där stöter du och jag på också när vi tittar på källmaterialet från andra världskriget fortfarande, att hur till och med antinazister kan liksom säga att, och som engagerar sig för judars sak, kan lägga gärna till någonting lite antisemitiskt sådär, för man vet hur det egentligen är med judar. Så utifrån det perspektivet så är det ju konstigt modigt av sossarna 1927 att ta avstånd från antisemitism. Har du begripit varför man gör det egentligen?
Jag tänker att det kanske är så att det är de politiska dagshändelserna som tvingar fram det här ändå. För som jag sa så, det här är en lag man verkligen ogillar av väldigt många skäl. Arbetsmarknadsskälet är ett till exempel. Och att man då kanske bestämmer sig helt enkelt för att ska denna lag skjutas i sank så ska vi skjuta in oss på den svaga punkten i det här, och den svaga punkten är rastänkandet.
Det finns ju precis som du säger, har funnits då socialdemokrater och fackföreningsfolk, arbetsrörelsen, som uppskattade lagförslaget som Thyrén kommer med som just skydd mot lönedumpning via arbetskraftsinvandring. För skulle det då komma 160 000 judar, östjudar, och då ska man komma ihåg att 160 000 östjudar, så tänker man sin inte intellektuella, utan man tänker sig trashankar.
Ja, fattiga människor.
Fattiga människor. Då skulle de alltså ta låglönejobb, och så skulle svenskar bli av med sina låglönejobb, och så skulle bli arbetslöshet. 1927 är i och för sig innan den stora finanskraschen.
Det är det. Det är två år innan.
Så det är högkonjunktur fortfarande. Vilket skulle väl liksom kunna dämpa fallet så att säga. Men i alla fall så finns det innan 1927 socialdemokrater och fackföreningsfolk som är på Thyréns sida. I minoritet, men ändå de finns. Och så kör man då väldigt hårdhänt igenom det här. Liksom, nu är antisemitism förbjudet inom socialdemokratin. Och det fungerar.
Jag ser, efter en sån här debatt så går det inte att backa på det sättet.
Va? Nej, det gör inte det.
Och det finns ju
men vad fan, vi såg in 2015 och 2016. Liksom. 2015 sa ju Socialdemokraterna att vårt Europa bygger inga murar. Mm. Och så byggde man en mur väldigt kvickt, och det gick ju ganska bra.
Som sagt, det går inte. Det är inte så att det alltid inte går att backa. Men det finns en replikväxling ungefär mitt i den här debatten som faktiskt är otroligt klargörande och intressant. Och det är den mellan högermannen Otto Hjärte och den före detta antisemiten och socialdemokraten Arthur Engberg.
Som har lärt sig akta sig eller löss för snuva.
Som det så vackert heter. Hjärtes utbrott är ett av de här ögonblicken i svensk riksdag när rasismen verkligen får ett ansikte. Va? Och han säger saker som är helt egentligen ofrånkomliga. Man måste stanna upp vid dem i den här diskussionen, för det är så tydligt det han säger. Och han talar om att, sådana här, jag citerar från riksdagsprotokollet: i vår tid, i de världsomspännande kommunikationernas dagar, har folken kommit i närmare kontakt med varandra. Sympatierna inbördes har dock icke ökats därigenom. Man märker detta bäst i de stater som är olyckliga nog att ha en rasblandad befolkning. Och så går han fram till: folken kunna icke sammansmälta en stor enhet. De biologiska skiljaktigheterna är allt för stora. Det här är alltså egentligen regeringens linje, kan man säga. Hjärte är inte liberal, han är högerman. Det här är en liberal regering, men han backar upp deras lagförslag. Och mot detta så kommer alltså Engberg, som vi vana att betrakta då som en, ska vi kalla det, antisemitanstucken socialdemokrat, och är väldigt tydlig och för en gång skulle riktigt, riktigt bra.
Han visar Husse att han har fattat budskapet, och Husse i det här fallet är Per Albin Hansson mycket.
Jag tycker vi ska citera några av de bästa rader som Martin Engberg har sagt i riksdagen. Han säger så här: jag kan icke neka mig nöjet, herr andre vice talman, att fästa kammarens uppmärksamhet på att den rasfilosofiska utläggning som herr Hjärte nu senast hade, den återfinnes mycket utförligare, men för övrigt precis i anda och syftning likadant, ut i ett för herr Hjärte säkerligen välbekant arbete om Västerlandets undergång av Oswald Spengler. Ja. Jag tror att herr Hjärte i fortsättningen, liksom han varit det förut, ska bli en god lärjunge till dessa tyska, jag höll på att säga, underliga rasfilosofer.
Det som händer sen är 1930-talet.
Ja.
Och då blir det ju en helt annan allvarston i det, för att då Nürnberglagar, raslagar, alltså redan vid Hitlers maktinträde 1933 så börjar jag med koncentrationsläger och sånt där, och den där judiska flyktingvågen som då var en sorts fantasi, kanske då utifrån vad vi vet liksom, var någon sorts rasistisk fantasi 1927, blir ju då påtaglig verklighet. Det finns verkligen hundratusentals judar på flykt i Europa, och Europa stänger sina gränser. Vi har konferensen i Evian slutet av 1930-talet som stadfäster detta, och vi har också då Bollhusmötet. Vi har då i studion Sveriges största expert på Bollhusmötet med oss, Ola Larsmo.
Man kan expert på mycket små hinkar.
Och där ser vi då protesterna mot främlingsfientligheten, protesterna mot rasismen, protesterna mot antisemitismen. De som vill välkomna judiska flyktingar i Sverige är socialdemokrater, ja visst, men också liberaler.
Där finns en fraktion, ska jag kalla det, i riksdagen, av vänstersossar och vänsterliberaler som gör sitt bästa. Ja.
Samtidigt så vet jag ju då, eftersom jag precis tittat igenom källmaterial från andra världskriget fram till 1942 åtminstone, så är fortfarande Folkpartiet emot judiska flyktingar, när det liksom blir snack om man ska komma judiska flyktingar, och då pågår ju förintelsen. Och det är liksom det som hände 1942, där kan man då säga anknyter till Tyrén. Liksom. Mm. Det ska inte få. Men det har kommit en ny typ av liberalism alltså under 1930-talet.
Alltså jag tror att man ser nästan en brytpunkt här. Alltså i förhållningen till det som sägs i riksdagen under 1927, drar en gränslinje, och sen kommer folk inom politiken att formera sig i två olika linjer. Kanske inte så där jättetydligt, men det kommer att bli tydligare ju närmare vi kommer de här stora kriserna som sen slutar i andra världskriget. Men det vi ska säga också är att den här lagen som man då ville stoppa från socialdemokratiskt håll, den går faktiskt igenom, men med ett litet speciellt villkor, nämligen att det är ett provisorium som ska gälla i 5 år och sen ska det utvärderas. Och 5 år senare så har vi nått fram till 1932. Och då antas den egentligen utan någon större debatt igen som ett nytt provisorium på 5 år. Och 5 år senare så är det 1937.
Just det.
Och 1937 utbryter ju en av de riktigt stora debatterna i riksdagen återigen om det här med utlänningslagen. Och nu har vi den här flyktingkatastrofen som vi talar om. Alltså att Tyskland driver bort sina judiska medborgare i hundratusental. Och det som kanske är det absolut värsta resultatet av 1927 års utlänningslag, det är att det är grunden för 1937 års utlänningslag. Och det är där den hemska kompromissen slås fast. Att det räcker inte att vara jude för att få status av politisk flykting. Du måste alltså ha gjort något politiskt, du måste vara fackföreningsman eller något liknande. Så att grunden läggs egentligen här. Och 37 så har du alltså en koalitionsregering mellan socialdemokrater och bondeförbundare, där bondeförbundarna är aktivt emot att släppa in flyktingar. Och Per Albin säger öppet i den här debatten som följer att vi har redan fått kritik för att inte uppfylla humanitetens krav. Han vet det. Men det är nog ändå så långt vi kan gå. Ungefär. Det är bra som det är, säger han.
Ja, det är viktigare att behålla den här koalitionen än att ta strid mot utlänningslagen.
Och det är denna fruktansvärda kompromiss som sen skapar de tragedier som vi ser med flyktingar som inte lyckas ta sig in i Sverige.
Mm. Och bondeförbundet har vi knappt nämnt här, men som ju då har rasbiologi i sitt partiprogram. Jag skulle nästan kunna säga att argumenten är ju skarpare från socialdemokratin 1927 än vad det sedan 1937. Alltså när det väl finns då 160 000 judar, alltså motsvarande då, 1937, så då tar vi inte samma strid längre.
Nej, och skillnaden är ju att här 27 är man i opposition. Ja. 37 sitter man i en bräcklig koalitionsregering.
Just det. Som dock, alltså man har ju ändå ganska mycket folk i riksdagen. Så där. Man hade ju kunnat ha strid. Men det gjorde man inte. Och resultatet ser vi ju sen från 1941 när förintelsen inleds.
Och här läggs på något vis en grund, alltså argumenten sätts. Och det kusliga med detta, det är ju att när 30-talet börjar gå mot sitt slut och kriget närmar sig, så har ju också rasbiologin tappat i vetenskapligt anseende och förtroende. Alltså Herman Lundberg har gått i pension, institutet är en röra kan man säga. Där sätts istället antirasisten Gunnar Dahlberg in för att städa upp efter Lundborg. Så som vetenskaplig skola så är den här egentligen, vad ska vi kalla det för, deklasserad av det faktum att det har blivit nazistisk statsideologi av det. Alltså folk vill inte ha med det att göra. Men de juridiska lagbestämmelser som har satts på rälsen med rasbiologins argument gäller fortfarande. Och det är det som är tragedin, tror jag.
I februari 1942 så kan man väl då säga att då sker en brytning där. Där tar då Ernst Wigforss och Gustav Möller faktiskt strid i regeringen för att Sverige ska släppa in judiska flyktingar från Danmark. Men motståndet är då från högern och Folkpartiet. Per Albin Hansson håller käften. Han säger ingenting i februari 1942. Varken bu eller bä, kan man ju då säga. Men då kan man ju då ifrågasätta om Per Albin Hansson fortfarande var socialdemokrat i februari 1942.
Ja, det man kan tillägga att det är under 42 som den här hållningen brister. Under sommaren 42 som länsmännen, då, tjänstemännen, släpper in allt fler judiska flyktingar från Norge. I november 42 kommer vändningen när Sverige öppnar dörrarna för norska flyktingar. Och där är ju också Per Albin
verkligen aktiv. Men högerns motstånd håller i sig fram till 1943. Och när danska judarna har vi då, så kommer då 43, då ser vi liksom hur högern gnäller. Man är inte så explicit emot det. Liksom. Men nu börjar vi närma oss ett annat avsnitt av Svensk Tiger. Dock skulle jag liksom vilja avslutningsvis säga att det är slående hur nutida debatten 1927 är. De här argumenten är i princip de samma. Under min uppväxt så var det ju då framförallt flyktingvågen från före detta Jugoslavien. Mm. Och det var ju nästan sån här blåkopia av debatten 1927. Det här, även ur säkerhets- och ordningssynpunkt måste man räkna med att allehanda svårigheter följd av ökad invandring. Brottsligheten och också det här som också blir så starkt att de kan ju aldrig anpassa sig, för de är ju inte svenska. Skillnaden är väl liksom att man hänvisar inte efter 1960-talet framförallt, slutar man hänvisa ras.
Jo.
Och istället så pratar man om kultur.
Det är ett medvetet skifte också från högerextremister att sluta tala om ras för en tid i alla fall.
Det är ju påtagligt hur modernt det här känns. Blandade folkelement kan inte umgås tillsammans. Olika människor kan inte existera i samma stat tillsammans.
Mm.
Och det är liksom, det finns ju då två diametralt olika sätt att se på det här. Och det ena är då Wigforss, det här att stå alldeles avgjort på de religiösa och nationella minoriteternas sida i deras kamp, som är liksom ett försvar för, idag ska vi säga, mångkulturalismen. Så det går bra, man kan faktiskt ha det så. Och den andra sidan är att tack vare Sveriges rasligt redan befolkning så har vi då sluppit en massa bekymmer som vi inte ska ha. Varför pågår den här? Alltså 1927, det är ju 100 år sedan.
Jag tänker att det är faktiskt ett väldigt gott argument till varför man ska hålla på med såna här saker. Varför både vi som tycker om att rota i gamla arkiv och historiska sammanhang och de lyssnare som vill lyssna på sånt här. Det är därför vi gör såna här saker. Därför att man ska se att de här vågorna, de här linjerna är så jättelånga. Och kanske är det så att 1927 så sätter den tidens radikala socialdemokrater som är i opposition, som inte har en regering att försvara, de sätter de bästa humanistiska argumenten på rälsen här. Och det kan också vara värt att påminna sig vad det partiet stod för i det ögonblicket, vilket vi kanske ska påminna dem om mellan varven.
Det tycker jag att socialdemokraterna bör påminnas om, inte minst inför valet senare år. Med det så börjar vi då knypa ihop säcken. Vi pratade lite grann om hur vi liksom skulle knyta ihop det här avsnittet i alla fall. Att vi både då, var och en för sig, hade upptäckt 1927 och fascinerats av 1927. Tycker du att vi lyckades med det något sådär?
Ja, jag tänker så här att sitta och läsa sådana här protokoll är så tråkigt så att man kan få eksem mellan varven. Alltså att sitta och plöja riksdagsprotokoll som handlar om utbetalning av länsmäns semestertillägg och allt vad det är. Men rätt som det öppnar sig en sån här glänta när saker står på spel och saker blir väldigt klara och tydliga och man förstår att i det här ögonblicket säger någon någonting som kommer att få betydelse i 100 år framåt. Och jag skulle påstå att den här diskussionen 1927 är en sådan.
Alltså, jag tänker att det är synd att vi inte har Häger och Viljus med oss länge, för de skulle kunna göra en fantastisk sån här dramadokumentär av riksdagsdebatten maj 1927. Men eftersom vi inte har Olle Häger och Hans Viljus med oss länge, så kan vi då uppmana svenska tv-bolag att det är dags att Sverige börjar göra lite dramadokumentärer om historien, för det har du och jag saknat länge, hur Ola?
Ja, det gick så bra förra gången som du sa, det blev så bra den gången.
Hör av er, SVT. Tack så mycket.
Tack för idag.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.